Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och nu sitter jag här med Astrid Samuelsson som är fondförvaltare på Health Invest. Tack för att jag fick komma hit.
Tack så mycket för att få vara med.
Du är ju veteran vad det gäller life science och läkemedelsbolag. Kan du berätta lite vad du har gjort tidigare?
Ja, men närmast så har jag ju förvaltat en annan global hälsovårdsfond, vilket jag gjorde under 15 år. Det är väl det stora sjoket av erfarenhet från sektorn. Men jag har också varit analytiker och följt framförallt de nordiska life science-bolagen under ett antal år också. Sen i botten så är jag läkare och jag har forskat en del på Karolinska institutet. Han träffade en och annan patient på Karolinska sjukhuset också och gjorde en vända i USA där jag gjorde postdoc innan jag kom till Handelsbanken.
Detta att kombinera det akademiska med det finansiella, det känns lite amerikanskt, det känns lite Boston, eller vad säger du?
Det får nog någon annan recensera, men jag kan nog tycka att det har varit användbart att ha ett ben, nu när jag har ännu mer perspektiv, att ha ett ben i så att säga varje läger. Och jag bär nog med mig erfarenhet från bägge delarna såklart. Och jag kan nog säga att jag har lärt mig en del grund att stå på, men jag har absolut lärt mig enormt mycket i finansmarknaden också. Både liksom det finansiella, men också vad som händer i sektorn och på det vetenskapliga planet också, framstegen inom läkemedelsutveckling.
Att arbeta kliniskt som läkare, dit var du inte riktigt på väg, utan då var du på väg mot forskarhållet snarare. Varför då?
Ja, men jag hade väl alltid haft en liten dragning åt forskningen, men tyckte ändå att det var viktigt att få ha någon period på en klinisk verksamhet. Så att, tycker nästan inte någon av de här stegen längs vägen har varit onödig på något sätt. Det är ändå viktigt att ha, tycker jag i alla fall idag, att ha liksom sett hur man faktiskt behandlar patienter på sjukhus, hur allvarliga en del av sjukdomarna är också. Och nu har jag kanske bara sett inom vissa områden såklart, men jag tycker ändå att det ger ytterligare liksom en liten grund att stå på när man tar sig an det här stora, ganska svåra området ändå.
Vad var din inriktning som läkare och vad forskade du på?
Ja, men som läkare så jobbade jag största delen på något som heter hematologen, och det har med allvarliga blodsjukdomar att göra. Så det kan vara leukemi, det kan framförallt allvarliga blodcancerområdet. Forskningen har legat kanske inte riktigt angränsande, men inom virologi, alltså läran om virus, och sen också immunologi, så kroppens immunsystem. Så att egentligen hur man tar sig an virus och bakterier och så, men också det har ju också koppling till vissa sjukdomar som autoimmuna sjukdomar. Då har något gått lite fel vad gäller immunsystemet.
Och det känns som både virus och immun blev extremt hett för bara 3 år sedan i hela världen, eller?
Ja, nej, men det stämmer. Där kan jag väl inte säga att jag själv hade någon särskilt kunnande om just det viruset, men jag hade ju liksom på armlängds avstånd kunniga personer som jag har liksom lärt känna genom åren som hade riktigt bra koll på det, så det hade jag stor användning av faktiskt. Det hände ju så otroligt mycket och så otroligt snabbt där i början, att försöka förstå hur liksom, om det här skulle bli en pandemi och om vaccin kunde fungera och så det var många frågor där som verkligen var liksom användbart och liksom få lite hjälp och liksom expertis.
Hur kom du in då till den finansiella industrin. Hur gick det steget till?
Ja, men där var det, du nämnde ju att det lät lite amerikanskt. Det kanske var så att det var där jag fick inspirationen. För jag var i USA och gjorde en så kallad postdoc. Det är att man forskar vidare efter att ha disputerat. Och där hade jag så att säga, kollegor på labbet som tog det steget. De gick just till den finansiella industrin. Två stycken sådana exempel hade jag på väldigt nära håll. Och båda de inspirerade mig att ta det här steget. Så att, på den vägen var det. Men jag gjorde det lite en svensk variant av det, kan jag säga.
Och det fanns inga planer för dig där och då att stanna kvar i USA? Till exempel på östkusten, nu sa jag Boston innan, men det är väl också hela det här universet med både forskning och den finansiella industrin, där det verkligen är hjärtat, är väl runt Boston, eller?
Ja, nej, men det finns ju såklart rimligen möjlighet att göra det. Det var inte min plan där och då att göra det. Jag tycker också att inte minst Sverige erbjuder ju mycket inom life science-industrin, så att det låg väl närmast just för mig personligen att dra mig åt det hållet istället.
Sen du började då, om vi tar den svenska läkemedelsindustrin, sen du kom in på den finansiella sidan så har det ju hänt otroligt mycket. Inte minst så har man ju också sålt, det är ju inte längre svenskägda storbolag, utan det har ju kommit massa mindre bolag, både i Uppsala och runt Lund och så vidare. Vad skulle du säga är de stora trenderna som har varit på den svenska marknaden här?
Den svenska life science-industrin har ju blomstrat, tycker jag. Sen finns det ju nyanser utav det. När jag började så var det egentligen bara en handfull bolag som man ens liksom funderade på att prata om. Nu tycker jag det finns hur många som helst, så att jag ska inte ens våga mig på en åsikt om det. En sån bråkdel av dem. Ska man säga någonting allmänt så har det ju varit en bra miljö för att finansiera bolag i Sverige. Och intressant om man bara liksom tar ett av våra grannländer som man kan tycka skulle ha ungefär samma förutsättningar, så har ju de istället, de har ju behållit i Danmark, de stora bolagen finns ju kvar där, så Novo Nordisk, Lundbeck och är väl de tydligaste exemplen, medan i Sverige så har de stora, som du var inne på försvunnit, men vi har istället haft en väldigt fin miljö för uppväxt av mindre bolag. Men hittills har ju å andra sidan Danmark har ju vunnit i att liksom, de har ju ett stort biotechbolag som har blivit väldigt framgångsrikt som heter Genma. Vi har ännu inte riktigt haft en sån, ska säga, framgångssaga i Sverige än. Möjligen, vi har väl ett på gång kanske i BioArctic som ändå har nu ett liksom genombrott inom Alzheimer. Så att, skulle jag peka på något som kanske kan bli större så är det väl ett sånt bolag.
Ja, det rusade för inte så länge sedan på börsen hur mycket som helst efter att ha fått någon godkännande.
Ja, det var ju framförallt i höstas när de kom med de positiva resultaten från en fas 3-studie i Alzheimers sjukdom. Och det var ju verkligen ett genombrott efter, jag vet inte hur många års besvikelser och problem och fram och tillbaka vad det gäller Alzheimer-läkemedel, så var det väldigt tydliga och liksom bra resultat. Och skulle jag nog säga kan betraktas som ett genombrott för Alzheimers sjukdom. Det de har fått i USA är vad man kallar för ett accelererat godkännande, som är så att säga i väntan på att de får ett fullständigt godkännande, och det väntas i sommar. Så att det är ju på gång att det här läkemedlet ska börja säljas i USA, och för BioArctic del så betyder det att de kan få royalties på den försäljningen.
Har jag fel om jag säger att inom läkemedelsindustrin så handlar det om, det är lite som ABBA-låten, the winner takes it all. Är det fel, skulle du säga, att i slutändan är det de största som vinner och tar hem det här?
Det beror ju på vad man menar med vinner, men det är absolut så att generellt sett så är det de som var stora för 20 år sedan är fortfarande stora idag, så att säga. Något enstaka kanske har liksom blivit gjort någon merger eller så med någon, men annars är det, vi talar fortfarande om Pfizer och Merck och Johnson & Johnson och AstraZeneca. Sen har vi ju som sagt Astra och Zeneca gick ihop och Pharmacia försvann på vägen också in i Pfizer och så vidare. Så det har absolut varit en del mergers. Men i slutändan så är det ju liksom M&A i den här sektorn handlar ju väldigt mycket om att det är de stora som köper upp andra bolag. Nu senast har vi ju en affär med Pfizer som köper ett bolag med cancerläkemedel som heter Seagen. Och det är en affär på över 40 miljarder dollar. Så att den där trenden verkar ju hålla i sig.
Och varför är det så? Alltså om vi säger att andra innovativa bolag inom techsektorn, det där ändras ju ändå sedan 20 år tillbaka. Varför är det inte så inom läkemedelsindustrin?
Jag har väl inte kanske riktigt svaret, men mer än att de där stora jättarna, de lyckas ju ändå med att behålla sin ställning som stora marknadsförare utav läkemedel. De har stora kassor, de kan köpa upp andra bolag. Sen får vi väl se, det kanske kan dyka upp ett nytt Merck eller Pfizer en vacker dag, men det är en ganska lång väg att ta sig dit från att vara ett sånt här mid-size bolag som inte är riktigt bland de stora jättarna. Men riktigt har jag kanske inte svaret varför den här industrin och tech beter sig så annorlunda. Kanske är det så att vi inte har liksom samma... Innovationen här är liksom mer att ja, vi ska ha ytterligare ett läkemedel mot cancer. Inte någonting som helt liksom ställer om marknaden med produkter som ingen har använt tidigare. Det är väl möjligen om jag ska filosofera lite grann.
Det finns ju olika typer av cancer, men om vi säger generellt, när kan man bota cancer tror du? Och vilket bolag är närmast där?
Önskar frågan var så enkel. Det handlar ju mer om att ta steg framåt så att man till slut verkligen kan göra skillnad. Ibland kan man tycka att när bolagen gör studier och det visar sig att man vinner kanske 3 månader, 4 månader i överlevnad så är inte det så hemskt mycket. Men då får man tänka att det är ett steg på vägen och nästa förbättring lägger till ytterligare några månader i överlevnad. Som det finns exempelvis, om man bara hoppar till det här med blodsjukdomar och där det här bolaget Genmab är, de är inne i en sjukdom som heter multipelt myelom och där var 5-årsöverlevnaden för 20-30 år sedan kanske bara 10% och nu är det nog 90% istället och många lever kanske i 10-15 år och då tycker jag ändå det är ingen bot än, men man har vunnit väldigt mycket jämfört med tidigare.
Om man ser till er portfölj, då är de största innehaven, det är också amerikanska bolag som är i topp där. Varför ser det ut så?
Det är inte bara, ja, dels är det ju så att den amerikanska marknaden är ju stor. Jag skulle säga att vi har absolut andra bolag än amerikanska bolag. Det finns ju stora, typiskt sett har vi topp kanske stora läkemedelsbolag. Men där är det ju lite dagsformen som avgör om det råkar bli ett amerikanskt eller ett europeiskt bolag. Men annars är det ju så att den amerikanska marknaden är stor. Det finns många bolag att välja på, inte bara bland de stora utan även om man tar sig ner i listan bland lite mindre bolag så finns det otroligt mycket att välja och väldigt mycket innovation i USA. Så att USA är en intressant marknad för oss som tittar på den här globala marknaden.
Men om jag tittar här på er hemsida så står det ju att United Health Group, det är det största. AbbVie, Merck, Thermo Fisher, Scientific, Eli Lilly och sen på sjätte plats kommer Novo Nordisk. Och sen så kommer AstraZeneca. Det har en brittisk flagga framför sig. Men varför ser det ut så här? Alltså varför har ni valt ändå de här bolagen?
Vi väljer ju in bolag som vi tycker har goda utsikter att kunna växa och ha innovativa nya produkter. Sen exakt var de kommer på en sån topp 10-lista, det är inte så stor skillnad att vara nummer 5 och nummer 7 på den här listan. De positionerna skiljer sig inte så väldigt mycket. Så att det är inte så att vi har suttit och bestämt att vi ska ha amerikanska bolag, det ska vara topp 5. Utan det skulle jag säga är inte slump, låter konstigt, men utan det har blivit så efter bolagsvalen helt enkelt. Så att...
Men jag tänker också som investeringsstrategi, hur kommer det sig ändå att ni köper de liksom stora bolagen ändå som är topp kan man ju säga i alla fall? Varför ser det ut så?
Men det handlar egentligen om strategin för fondens investeringar. Att vi vill ha en stabil bas i fonden av innovativa bolag. Men de ska vara lönsamma och ha goda tillväxtutsikter i det vi har liksom sagt oss själva att vi ska fokusera på. Och då har vi också en filosofi att storleken på positionen ska reflektera också dels övertygelse men också vad det är för riskprofil i bolaget. Och då är det ju liksom de stora bolagen har ju en annan risk, liksom, en annan volatilitet och en annan riskprofil än de lite mindre. Kommer man lite längre ner på listan i storlek på position, då hittar man ju helt andra typer av bolag också i storlek på bolag. och också en kanske en annan riskprofil.
Kan du nämna något bolag där som är lite mindre och som ni har tagit in där ni är lite risk, men där ni väntar, där ni ändå ser en uppsida eller potentiell uppsida?
Ja, men vi skulle kunna ta, det råkar ju då bli ett amerikanskt bolag igen, som ett bolag som heter Biomarin. De sysslar med sällsynta sjukdomar och har egentligen en historik som inte en aktie som har gått så där väldigt bra, men nu har de egentligen två spännande möjligheter att kunna växa framöver. Och det ena är en genterapi mot blödarsjuka som är godkänt i Europa, men förhoppningsvis till sommaren kan bli godkänt i USA också. Dessutom har de ett läkemedel lanserat mot extrem kortvuxenhet eller dvärgväxt, som är det absolut första läkemedlet mot den sjukdomen ever, så att säga. Och det är ju ett tillstånd som har varit känt i tusentals år. Så att bara det känns spännande att man nu kan hjälpa de barnen och förhoppningsvis komma i kapp med tillväxten.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor, kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP, och ITP har funnits i runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP. Men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Generellt sett så tycker jag att man ser många fler bolag nu som sysslar med sällsynta sjukdomar. Varför är det så?
Dels är det ju kunskapsläget har flyttat fram. Kunskapen om vad som orsakar de här sjukdomarna. Majoriteten av dem orsakas av en genetisk variant eller defekt, kan man säga. Och där har de ju, de senaste decennierna har vi ju lärt oss väldigt, väldigt mycket. Och verktygen är bättre att både hitta de här patienterna eller sätta diagnosen rätt, men också verktyg för att behandla dem. Och jag nämnde ju här exempelvis genterapi och blödarsjuka. Och den typen av genetiska läkemedel har kommit på rätt så bred front de senaste åren. Så det vi talar om är genterapi, men också andra typer av läkemedel åt det hållet, kan man säga, för att behandla den typen av läkemedel. Sen är det också en rätt så attraktiv marknad för också lite mindre bolag. Du behöver inte göra riktigt så stora studier. Det är fortfarande en ganska attraktiv prissättning. Du kan nå ut till de här patienterna utan att ha en enormt stor säljkår som de stora bolagen har. Och samtidigt så gör man stor nytta för de här. De är inte så många för varje sjukdom nödvändigtvis, men inte sällan är det här ganska svåra sjukdomar, och inte sällan är det barn som drabbas av dem i första hand. Så att allt det där sammantaget gör ju att det är, vi ser många bolag, också mindre, som ger sig in på det här området.
Och apropå cancer, det är en av de stora trenderna fortfarande som man håller på och arbetar med att lösa. Vad har vi mer för någonting?
Ja, men cancer är ju ett jätteområde. Om man tittar på så att säga, vilka sjukdomar är det, det gör studier på, så har cancer legat på första platsen under många, många år. Och det finns ju så många olika principer för att behandla cancer. Dels de här antikropparna som jag är inne på. Och det andra sättet man tittar på, det är att använda kroppens immunförsvar, det vi kallar för immunterapi. Det är ett annat jättestort område för både stora bolag och små bolag att liksom komma på liksom bättre behandlingar. Så att det är också ett område där det läggs jättestora pengar på.
Och kan du säga något mer om immunterapi? När används det? Och är det så att man ska boosta de vita blodkropparna till att bli bättre och mer effektiva, eller vad är det för någonting?
Ja, nej, men det är lite åt det hållet. Att man brukar säga att man ska lyfta, liksom, stoppa bromsen på de här vita blodkropparna. Att vi har ju ett system för att hålla de vita blodkropparna i schack. För annars skulle ju inte kroppen må bra heller. Men tyvärr slår det in när de vill hålla koll på en tumör som håller på att växa. Och det är där de här läkemedlen kommer in. Att liksom ta bort den här bromsen och få de vita blodkropparna att känna igen tumörer. Så att det här jobbar man mycket med, att liksom försöka få vässa det ännu mer. Hitta nya principer som man kan kombinera. Och kanske det allra senaste på det här området, där kommer vi faktiskt in på det här med covid igen. Det handlar om cancervaccin. Det har varit ett jättesvårt område, men nu är det faktiskt Moderna som de flesta känner till ifrån covidvaccin, som en stor covidvaccinproducent. Nu har de tagit fram, eller de är inte riktigt framme än, men de håller på med ett cancervaccin som ser ut att ha väldigt lovande data. De kommer att presenteras om några veckor, så vi har inte sett alla detaljerna än, men det de har berättat så här långt så ser det ganska lovande ut faktiskt.
Har du dem i portföljen?
Ja, de har vi i portföljen. Och där är, de har ju haft ganska tufft under liksom den här omställningen att få enorma intäkter ifrån covid-vaccin som de hade. Det är lite som Pfizer har haft samma problem med omställning. När du ska gå från att du har liksom fått stora vinster, stora intäkter, till att liksom ställa om till en mer normaliserad, så att säga, produktion av vaccin. Å andra sidan så har de ju en stor fin kassa och möjligheter att öka sin forskning för att använda den här fina teknologin på andra områden. Så att de har otroligt många projekt nu, både på infektionssjukdomar, så de använder samma princip för vaccin mot influensa, mot RSV, en hel rad andra infektionssjukdomar. Men sen så går de också in på andra områden, och här är cancervaccin ett sånt område. Där jobbar de tillsammans med Merck, som är ett stort amerikanskt läkemedelsbolag.
Som ni också har jag sett.
Just det, som vi också har.
Finns det något annat där ni verkligen sitter nu och väntar på någon nyhet som ungefär som Moderna, fast något annat som du kan tipsa om, eller där du sitter liksom och spanar inom det närmaste?
Ja, men då, om man ska gå mer till de lite mindre bolagen, så är ett danskt biotechbolag som heter Zealand Pharma. Och de sysslar med läkemedel dels mot sällsynta sjukdomar, men de är också inom det här området fetma och övervikt, som är ju otroligt mycket i fokus i läkemedelsindustrin idag. Så att de har en väldigt, väldigt fin portfölj. De har 3-4 olika projekt inom det här området, och inte minst har de ett samarbete med ett tyskt läkemedelsbolag som heter Boehringer Ingelheim, och det ser ut att gå framåt väldigt fint. Så att de väntar vi resultat på här under våren ifrån det projektet, och faktiskt ytterligare projekt. Så att det tycker vi är ett spännande bolag att hålla lite extra koll på. Inte minst för att den här marknaden är så den växer så explosivt just nu skulle jag säga. Och det gör ju också att flera stora bolag som kanske inte är riktigt där än sneglar nog på om de inte skulle kanske inlicensiera eller samarbeta med någon som har projekt inom det området. Och där tänker vi att Silan Pharma skulle kunna passa bra in som en sån samarbetspartner.
Vad det gäller fetma så har inte Novo Nordisk, har inte de också ett jättestort projekt inom det? Ja, vad är det för något?
Jo, nej, men det stämmer. Och Novo, man kan väl säga att de som ligger främst i det här området så är det ju Novo Nordisk och även Eli Lilly. Och där är det just nu så leder Novo Nordisk. Det är de som har lanserat faktiskt två läkemedel mot fetma som finns på marknaden. Men Eli Lilly är hack i häl skulle jag säga, också duktiga på det här området. Så att man ska inte underskatta dem heller. Och det gör ju inte marknaden. De är ju båda så att säga, väl upptäckta på grund av de framsteg som de gör inom det. Men som sagt, det ser ju ut att kunna bli en väldigt, väldigt stor marknad här. Och de har ju båda haft lite tillverkningsproblem, så de har inte lyckats få fram läkemedel i den takt som patienter vill ha dem helt enkelt. Men nu ser ju ändå Novo Nordisk ut och har löst de viktigaste knutarna, så att nu kan de liksom lansera på riktigt och faktiskt tillhandahålla läkemedel till de patienter i USA ska jag säga än så länge som vill ha det, och efterfrågan är verkligen jättestor.
Tyvärr får man väl säga.
Ja, tyvärr, för det här är ju inte bara ett amerikanskt problem, men det är ett gigantiskt problem faktiskt. Jag tjuvkikade på siffrorna, i världen så finns det 850 miljoner individer som lider av kraftig övervikt och fetma. Alla de kommer ju inte Nordisk behandla, men bara i USA så talar man att över 40% av befolkningen har övervikt och fetma. Och då riskerar man ju att drabbas av väldigt, väldigt många andra sjukdomar. Både hjärt-kärlsjukdomar, diabetes är ju det mest uppenbara, men även levern kan fara illa om man har kraftig övervikt.
Du har ju bott i USA. Jag har också bott i USA. Det är extremt svårt att promenera en vanlig dag i en amerikansk stad. Att gå från ett ställe till ett annat ställe. Det är ju byggt för bilar till exempel. Det är ju byggt för att du ska sitta still hela tiden om du inte aktivt går och tränar. Det är svårt och nästan ibland omöjligt att gå. Det här gäller ju inte de stora metropolerna, men annars så ser det ut så. Ja, jag förstår, det är massa mat också, jag förstår det. Men har du någon annan teori om vad det beror på?
Alltså jag har nog inte någon unik teori, men du var ju också inne på tillgången till mat. Det är ju i stort sett obegränsad i västvärlden. Och i många andra länder börjar man ju också ändra sitt ätbeteende. Vi hör ju i Kina börjar de ju också ändra sitt hur de äter tyvärr kommer liksom närmar sig vårt sätt och liksom vad vi gillar att äta. Och det finns även hamburgare dyker upp där också, inte bara kinesisk mat som mat i Nostra, men även som du säger livsstilen, hur man lever och rör på sig eller inte rör på sig. Sen är det ju finns det ju en väldigt stark socioekonomisk koppling också. Och där, jag ska inte liksom lägga någon värdering, men det är klart att det finns ju, inte minst i USA är det ju ganska stora skillnader i socioekonomiska förhållanden mellan de som har det väldigt bra till de som har det mindre bra, och det bidrar kanske också till den här utvecklingen.
De fattiga, de är tjockare, de lever kortare och så vidare.
Ja, och drabbas ju också av alla de här följdsjukdomarna, och de kanske inte har de allra bästa försäkringarna, så att de inte får tillgång till den allra bästa vården. Så att det är liksom, det är mycket som läggs på varandra för att man ska hamna där.
Nu ska vi se om jag har hunnit uppfatta då vad det finns för trender här. Cancer är hett, immunologi är hett, cellansjukdomar, det är väldigt hett, och fetma är hett. Vad är mer hett?
Jag skulle säga något som vi tittar på också hänger ihop det där. Och jag nämnde det väldigt, väldigt hastigt, och det handlar ju om att levern kan fara illa om man drabbas av kraftig övervikt. För då lagras det fett i levern, och det där kan leda till en inflammation, och till slut kan det leda till och med till att man får skrumplever. Levercirros kallar vi det. Och det är ett väldigt farligt tillstånd helt enkelt. Så att, och det är ett område där det inte har funnits några behandlingar, men där görs det framsteg idag. Det är inte så känt, så liksom, man känner inte, jag menar, man vet ju inte kanske vad det här är. Diabetes känner vi ju alla till, men det här är kanske ett område som är mindre känt, och som sagt, det har inte funnits läkemedel, men det hör vi de som pratar om, att den här nu fetman och övervikten framförallt hos unga personer kommer att ge sig till känna i form av den här sjukdomen. Det var till och med några som vi har lyssnat på. I USA så är det ju inte bara här med eller det hänger väl ihop med olika stater. Vi har de här sydstaterna. Där är det ju särskilt mycket övervikt och fetma också hos unga personer. Och den här sjukdomen NASH börjar man tala om, att det finns ett NASH-bälte. Det är det här leversjukdomen som skulle kunna hamna, framförallt dyka upp i de här staterna som Louisiana i södern, exempelvis i ett sånt stat.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vi har ju en extrem bankoro som nu sveper in över världen, som vi undrar lite vart vi är på väg någonstans. Nu spelar vi in här, det är måndagen den 20 mars, så vi vet inte hur det här ser ut. När vi släpper avsnittet den 27, då får vi se hur det ser ut. Men det skakar ju till rejält också för de mindre life science-bolagen i USA, eller hur?
Ja, vi hade ju då när det skakade till kring Silicon Valley Bank. Mm. Och det har ju de flesta hört talas om, och att de var inblandade i framförallt tech-investeringar eller tech-startups i Kalifornien. Kanske mindre känt är att de också har varit involverade i inte bara tech utan även biotech. Så att den där helgen när det var ganska osäkert kring hur det skulle gå för den här banken och hur det skulle gå för dem som hade satt in pengar, så var det ganska nervöst inom biotech-industrin också. Nu visade det sig, så att säga, när helgen var slut, dels att alla fick ju tillbaka sina pengar, men att exponeringen för de bolag, framförallt de noterade bolagen, ändå var väldigt begränsad. Så i slutändan så var det inte riktigt så farligt som man kunde befara. Men det här var verkligen en helt ny aspekt. Vi sitter ju ofta och funderar om pengarna räcker, men jag har aldrig funderat var pengarna finns någonstans. Så att det här var en ny dimension, får man säga, för en healthcare-investerare.
För det har ju också varit, för de mindre bolagen, inte minst i Sverige, så har det varit så här, räcker pengarna? Och det var ju också ett problem här när man inte kunde forska, till exempel under corona, man kunde inte slutföra massa tester och så vidare. Det var ju över hela världen. Och investerarna drog också i bromsen. Hur ser läget ut nu i Sverige och i USA på investerarsidan?
Ja, men vi ser väl ändå att det kanske har det värsta bakom oss. Det är inte liksom att de glada dagarna är tillbaks igen helt och hållet som det var när räntorna var noll i stort sett. Då gick det ju att få finansiering för nästan vad som helst inom biotechvärlden. Och så är det inte. Men vi ser absolut att bra projekt börjar kunna liksom få finansiering. Så att det kanske är lite sundare egentligen, även om en del bolag skulle ju såklart önska att det var lättare att få in kapital. Men det ser lite ljusare ut, tycker vi, jämfört hur det var. Och det är väl samma trend liksom ofta är det ju USA kanske leder vägen en smula, men jag tycker nog ändå är lite ljusning även om man tittar utanför USA. Men det är inte liksom riktigt på liksom helt lugna vatten, men jag tycker det värsta borde vara bakom oss ändå.
Och om man ser till de här, nu höll jag på att säga, aggressiva räntehöjningar, man skulle också kunna säga att det har varit aggressivt låga räntor också, beroende på vad man tycker. Men att de har höjts nu, att centralbankerna har höjt räntorna i hela västvärlden ganska snabbt. Vad får det för konsekvenser för industrin?
Ja, men det har ju redan fått en stor konsekvens, framförallt för de mindre biotechbolagen och möjligheten att ta in kapital, för att investerarna håller ju hårdare i plånböckerna när räntorna har gått upp. Så det har vi ju sett, absolut. Men som sagt, lite ljusglimtar och framför allt att det är ett riktigt bra projekt. När resultaten kommer in positivt, då har vi sett flera bolag som passar på att i USA inte minst att göra en finansiering. Och det ser ut att ha gått bra för dem i alla fall.
Det är många som är rädda för life science-bolag på olika delar av life science. Vilket man absolut kan förstå, framförallt de mindre, eftersom det är helt binärt. Det är ju make or break. Jo, detta vet ju du. Men har du något trick här hur man liksom väntar alltid minst till fas 2? Eller du ska veta att det här och det här gäller. Ifall du vill ta lite risk men ändå vara lite försiktig. Har du något trick eller något tips att skicka med?
Jag önskar att det fanns enkla trick. För oss är det ju ändå liksom hårt arbete att försöka läsa på så gott vi kan. Vi försöker inte sätta så mycket regler och begränsningar att vi ska bara göra si eller så. Jag tycker att vi kan hitta intressanta investeringsmöjligheter. Ibland i tidiga bolag och ibland i sena bolag. Och bägge har ju sina risker. Det är ju ändå liksom också höga förväntningar när man har kommit en bit på väg in i fas 3. Man har tagit bort de allra värsta riskerna kanske. Men då har man istället liksom lansering att fundera på. Det kan ju också vara inte helt lätt alla gånger. Så att jag skulle inte säga att det finns något enkelt trick. Utan varje situation för sig. Det är viktigt att det finns liksom, man förstår vad det är för verkningsmekanism. Man vill ju gärna ha några resultat som gör att man... Vi går sällan eller aldrig skulle jag säga in i något som inte har något klinik. Så visst, vi har faktiskt... någon gräns har vi. Men det är inte så att vi bara skriver att det ska vara fas 2 eller 3 och aldrig fas 1.
Men pengarna brukar inte komma förrän... Alltså mer pengar, om man säger så. Det krävs ju pengar hela tiden. Men lite större investeringar, de kommer inte tidigare än fas 2, va?
Det skulle jag kanske inte riktigt säga heller. Nu när vi besökte Boston så träffade vi faktiskt ett bolag som inte ens har kommit till börsen. De har inte ens sagt vilka projekt de ska ta in i klinik. De hade rest $600 miljoner i kapital. Så att det finns inga enkla regler på det där heller. Utan när något verkar väldigt intressant så kan det attrahera investerare också.
Vad var de verksamma inom?
De var verksamma inom något som kallas för gene editing. Det är liksom nästa steg efter genterapi. Men här är det teknologier som gör att man ska justera så att säga, genvarianter eller defekta gener inuti cellen. Så att det här är nästan science fiction skulle jag säga. Men det skulle kunna vara användbart för just sällsynta sjukdomar men även cancer. Så att de hade väldigt stora och många planer på vad de skulle ge sig på. Men var inte så konkreta, men hade attraherat både kapital och seniora personer ifrån amerikansk life science och farmaindustri. Så att de är värda kanske att hålla koll på så småningom, men de har ju som sagt inte ens börsnoterat sen.
Vi talade här tidigare om Alzheimer och vi pratade om BioArctic och en annan het trend som vi inte pratar om, det är alla sjukdomar som kommer med ålderdom. Det måste vara jättehett, eller?
Ja, nej men egentligen är det ju så att det mesta inom hälsovård så handlar ju om sjukdomar som drabbar de äldre. För risken att bli sjuk ökar ju äldre man blir. Sen är ju de här sällsynta sjukdomar lite grann en specialområde eftersom det drabbar ju barn också. Men annars är det absolut så. De kroniska allvarliga sjukdomar tenderar ju att drabba de äldre. Även cancer är ju en sjukdom som har med åldrande att göra. Jag tror, lever vi bara tillräckligt länge så får vi nästan alla cancer. Det är ju liksom bara en ökad risk med åldern.
Bara om vi ska prata om medicinteknik. Vad är det som är hett inom medicinteknik? Jag fattar att det är hur mycket som helst. Men om du ändå ska säga någonting...
Ja, som du säger, det är ett jättestort, brett område.
Det blir som att prata om apparater i hemmet.
Ja, liksom. Nej, men det finns ju liksom både stort och smått, men liksom ska man säga någonting så är det ju... Det händer ju mycket på hjärt-kärlområdet, bättre. bättre behandlingar för olika hjärtsjukdomar. Då är vi igen för sjukdomar för äldre. Så hur man behandlar hjärtklaffssjukdomar idag, hur man behandlar liksom för trånga kranskärl och så vidare, blir mer avancerad. Och både mer avancerad men också mindre invasiv. Man kan göra väldigt mycket med att gå in via ett blodkärl och sen behandla hjärtat. Så det är ju liksom det fina idag. Och skulle jag peka på någon annan trend så vore det också det här att man kan liksom mäta saker på fiffigare sätt och kanske liksom övervaka patienter. Och det är ju många som går omkring med klockor som kan mäta syresättning. Så tänk åt det hållet.
Du har ingen sån?
Jag har ingen sån. Jag tror min syresättning är hygglig ändå. Så att, men det finns ju så att säga, sånt som är mer gjort för sjukvårdsområdet. Man ska tänka att man kan ha patienter hemma istället för på sjukhus. Och att man då kan övervaka kanske ändå hos en patient syresättningen eller andningen eller andra sådana kroppsfunktioner som är viktiga att övervaka. Så att det är ju också en trend att kunna göra mer hemma, ha patienten hemma med hjälp av de här fina teknologierna som kommer.
Jag har en fördom bara, och det är att forskas mer på de sjukdomar som finns i väst, i västvärlden. Är det fel?
Nej, alltså det är klart att läkemedelsbolagen finns i västvärlden. De fokuserar på sådana sjukdomar som de har möjlighet att behandla. Däremot över tid, givet att en vacker dag går patenten ut, så är det ju många av de här läkemedlen som sen når ut till länder som inte är i västvärlden när de kan bli billigare. Idag så finns det ju HIV-läkemedel tillgängliga till en ganska billig peng i de afrikanska länder där man behöver det. Och så var det ju såklart inte från dag ett, men över tid så är det en möjlig utveckling.
Har ni några generikabolag?
Vi har nog inga rena generikabolag, och det är egentligen mer än vår filosofi att vi letar just den här innovationen i den här sektorn och försöka hitta något som verkligen kan bidra till en liksom bättre behandling än det som finns idag. Och generika är ju mer en kopia av något som redan har funnits. Sen kan man ju göra den tillgänglig till fler, men det är inte där vi letar i första taget.
Och som svenskt bolag, vad har ni där?
Där kan man väl nämna ett som har varit i fokus. Ja, Bioactic har vi ju nämnt, men ett annat bolag, Caliditas, de sysslar med sällsynta sjukdomar.
De rusade för en vecka sedan.
Ja, de kom med väldigt fina resultat i en uppföljande studie. De har ett läkemedel som redan är godkänt, men de behövde visa ännu lite mer data till FDA, och den studien kom in positivt här om veckan. Så att det var en bra dag för dem.
Hade ni Oncopeptides?
Nej, Oncopeptides har vi inte i portföljen.
Ja, hade ni den tidigare?
Nej, inte i närtid i alla fall. No, jag har ägt den under en period, men inte på senare tid.
Sista frågan. Ditt största misstag eller en lärdom som du har tagit med dig efter, vad är det, 2 decennier? Vad är din största lärdom sett till misstagen som du har gjort, eller hur du tänkte kring någonting som inte blev? Kan du ge något sånt exempel?
Ibland är man ju lite överoptimist. Jag tror det är roligare att vara optimist än att vara pessimist. Så om jag har lärt mig av det. Men inom biotech så av och till så investerar man ju sånt som inte lyckas. Det är ju så det fungerar. Men jag gjorde en investering i ett bolag som skulle utveckla ett läkemedel för att behandla hörselnedsättning. Och det blev inte så bra. I alla fall inte i första vändan. Så att de heter Frequency Therapeutics. Men jag tittade nu, och de ska faktiskt leverera en studie till, så sista ordet är kanske inte sagt. Men det kanske var lite att hoppas på för mycket. Man kanske inte ska gå de allra största kliven, utan ta lite lagom stora kliv.
Tack så mycket, Astrid Samuelsson, för att du var med i podden Marknaden.
Tack så mycket.
Och du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådstein, som idag har träffat Astrid Samuelsson, en veteran vad gäller investeringar i life science-sektorn. Den här podden görs av Monopol Media. Den som fixar ljudet, han heter Kristoffer Krok. Och vi är tillbaka igen på fredag. Håll ut! Ha det bra! Hej då!